Men det var så här att jag tänkte, för det var någon vecka sedan nu, så blev det här, du vet att när Jesus frågar lärjungarna, vem säger folket att jag är? Kommer du ihåg det? Det står i Matteus 16. Och så berättar han lite olika saker där. Och det var liksom det som satt igång den här predikan i mitt tanke. För att det finns så, du vet, Jesus, han är ju rent historiskt så är han ju inte så ifrågasatt. De flesta människor, de flesta personer på lite olika sätt, de erkänner ju att Jesus har funnits. Att det inget hittar på. Men vad som skiljer sig åt i ganska, och det är det vi ska titta röra vid lite grann idag, det är vem Jesus själv säger att han är. För det är ganska ointressant vad du och jag säger att han är. Ibland tycker vi att det är viktigt vad vi säger. Och det är det till viss del. Men i detta fall så är det faktiskt viktigare vad han säger. Så lite grann där. Och när då vi ska läsa det här avsnittet, och du får det, tror jag, på väggen bakom mig här, ifrån Matteus 16, vers 13. Och bara som en liten bakgrund där, precis innan där, vet du, så är det ju, pratar ju Jesus, de här fariseerna och saduceerna, Jesus pratar ju om att de är som en surdeg. Alltså deras läror är som en surdeg. Läror som vill tas ifrån själva kärnan av den Jesus som är Gud. Och det finns idag ganska många läror som vill tas ifrån fokus på Jesus. Det finns väldigt mycket självutnämnda profeter, självutnämnda uppenbarelser som kanske styr ifrån Jesus. Det är mer fokus på någon liten detalj i läran eller någon liten, ja. Och det är lite grann det som jag tror jag Gud vill säga till oss idag. Men vi kan läsa där. När Jesus kom ifrån vers 13, då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: vem säger folket att människosonen är? Och då svarar de: somliga säger Johannes döparen, andra säger Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Och då säger Jesus så här: och ni då? Vem säger ni att jag är? Och då svarar Simon Petrus: du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa till honom: salig är du, Simon Jonas son, ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himmelen. Och du ser här att detta här är ju att detta här är liksom centrumet, alltså du är Messias, den smorde, den levande Gudens son. I den nicenska trosbekännelsen där läser vi så här: sann Gud av sann Gud. Alltså Jesus är sann Gud av sann Gud. I den trosbekännelse vi brukar läsa säger vi att han är Gud avlad av den helige ande. Men där säger man att det är sann av sann Gud. Och det här är intressant, alltså att för Jesus, han säger ju till Petrus här att han har rätt, men han säger också att det är någonting han själv inte har tänkt ut. Utan det är fadern som har visat honom. Och det här, det är på något vis den här dimensionen utav att se den Jesus som är Gud. Guds son, men också Gud. Då krävs det, det är bara tillgängligt genom den heliga andes uppenbarelse. Alltså, du kan, det var ju så här på något vis att när Jesus gick omkring på jorden, då alla människor, De kunde ju höra honom. Vad han sa och vad han gjorde och allt det här. Och idag så ser vi honom inte gå omkring så här på jorden. Utan då får vi gå omkring som hans sändebud eller ställföreträdare. Men idag kan alla läsa om honom. Men insikten om att han är Guds son. Att han är världens frälsare. Det kan bara den heliga ande uppenbara för oss. Alltså, och det där är så befriande. För det betyder att det handlar inte om din och min klokhet. Och din och min förståelse. Utan det handlar bara om att han kan uppenbara för dig och mig. Och när jag satt och förberedde det så ser jag. Det är ju på några ställen till som detta här svaret som Petrus gav då. Marta ger samma svar efter innan Lazarus uppväcks. Du kommer ihåg, där säger hon så här. Ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma till världen. Hon har den bekännelsen. Och sen slutar Johannes i sitt evangelium här. Ganska intressant att han säger, varför har skrivit det här evangeliet? Jag vet inte om du har tänkt på det. Han förklarar varför han skriver sitt evangelium. Han säger så här i Johannes 20:30-31. Att många andra tecken som inte är nedskrivna i den här boken gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska få liv i hans namn. Häftigt. Han visste, Johannes var väldigt klar med varför han skrev sitt evangelium. Det var för att peka på att Jesus är Messias, Guds son. Och det här, vi ska titta lite på det här svaret som Petrus gav Jesus. Alltså för att det är ju en bekännelse som han ger här. Du är, säger han. Eller hur? Du är Messias, den levande Gudens son. Och detta är att Jesus då får höra först att man vill sätta in honom i något redan kända kategorier, kan man säga. Grupper. Det fanns ju grupperingar kring de här människorna. Det fanns ju Johannes Döparens följare. Det var, man hade liksom olika grupper. Och vi människor vill jävligt lätt placera Jesus i redan kända fack. På något sätt. Vi vill sätta in honom där. Och man kan uppskatta Jesus för att han var en fantastisk lärare. Eller att han var en profet. Eller att han är en moralisk förebild för oss människor. Jesus nöjer sig inte med att placeras in i något fack så. Utan han vill ha att vi tar en personlig ställning till. Och att vi kan bekänna att du är Messias, den smorde, den levande Gudens son. Och den här bekännelsen, vad innehåller den då? Jo, den innehåller ju, det är ju liksom att han är smord. Det är den utlovade frälsaren som talas om i Gamla testamentet, som man kände till. Och som vi känner till om vi läser i vår bibel. Alltså att bekännelsen innehåller att Messias har kommit till jorden. Den av Guds mode har kommit till jorden. För att kärleken till den här mänskligheten och skapelsen är så stor ifrån Gud. Ty så älskade Gud världen. Och så vet du. Inte sända han sin son till världen för att döma världen, utan för att rädda världen. Och den levande Gudens son, den visar att Jesus inte är en mänsklig frälsare, utan han är Guds unike son. Och, och med det så har han också Guds auktoritet och makt att frälsa. Men också att många andra saker. Vi ska avsluta, efter min predikan ska vi be som Gunilla sa. Han har också makt att hela. Han har makt att upprätta det brutna. Han har makt att läka det sargade. Han har makt att komma med ljus där det råder mörker. Han har makt att komma med hopp där det ser hopplöst ut och så vidare. Men det har han inte i sig själv, utan det har han för att han är den levande Gudens son, den smorde Messias. Och detta här är inte bara teologi. Alltså teologi tror jag är jätteviktigt. Teologi är ju läran om Gud. Det är jätteviktigt tror jag att försöka och jobba med som människa att lite grann hur den är Gud, vem är Gud. Men om det stannar där, eller om vi tror att vi kan formulera hur den Gud är. Om det är någon här som tror sig veta hur den Gud är, då skulle jag vilja säga till: skärp dig. För det är högmod så det skriker högt och lågt, eller högt väl kanske. Ingen människa vet hur den Gud är. Vi kan veta fragment hur den Gud är, men vi kan inte omfatta Gud med vår tanke. Det betyder inte att vi inte ska forska i ordet, vi ska gräva i ordet, alltså jobba med teologi. Det är jätteviktigt. Men vi får inte tro att vi kan omfatta Gud. För då har vi tippat över. Men att läran om Gud, det är ju en livsförvandlande sanning. Eller hur? Det har funnits tider, inte minst i vår frikyrkliga tradition, där teologi har sett som ett skällsord. Vilket i mina ögon snarare har visat på att det har gått väldigt snett många gånger. Faktiskt. Och det är inte bra. Men om Jesus verkligen är Guds son, då kan vi heller inte möta honom neutralt. Någonstans så måste vi ta avstånd för eller emot. Du kan liksom inte vara neutral. Utan någonstans så tar du ställning för eller emot. Och då du ska få en fråga av mig på slutet här. Och du kan ju ta med den redan nu. Alltså, vem säger du att Jesus är? Men så bekännelsens innehåll, det är ju att han är Messias, Guds son. Och bekännelsens källa, den här bekännelsen som nu då Petrus gjorde här tillsammans med de andra lärjungarna, det handlar ju om uppenbarelse. Det handlar inte om mänsklig logik. Du kan aldrig förklara Gud för en människa. Ibland försöker vi det. Och det blir bara snarare polariseringar och ordkäftande. Det leder inte till frälsning och det pekar egentligen inte på Gud. Du kan aldrig övertala en annan människa att bli en kristen. Den enda som kan göra det är den helige ande som kan tala till en människas hjärta precis som han talar till dig. Vad var det som gjorde att du vände dig till Gud? Fundera på det. Var det att de tjatar på dig? Då kanske snarare du springer. Du blir less på det här. Kan han inte hålla tyst? Men någonting som talade till ditt hjärta, till mitt hjärta, gjorde att jag vände mig till honom. Och Jesus säger ju här till Paulus då, vet du. Petrus, han säger ju till Petrus att kött och blod har inte uppenbarat detta för dig. Det var inte du som kom på det här svaret. Ibland säger vi, jag fick en. Glöm jag. Jesus påbjöd, vi vet ju inte om Petrus hade med detta i sin tanke, men fick han med sig efteråt ändå. Kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan det är min fader i himlen som uppenbarat det här svaret. Han fick svaret av Gud. Det var inte hans formulering. Det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt. Och tron på Jesus, det är inte liksom ett resultat utav massa mänskliga analyser och grejer, utan det är en gåva. Alltså att du och jag får ta emot Jesus, det är en gåva, en inre övertygelse som har tänt någonting i våra hjärtan. Jag kan inte förklara vad som hände i mitt hjärta, i mitt liv den dagen som jag bestämde mig för eller sa att Jesus, jag behöver dig. Jag kan inte förklara vad som hände. Men jag vet att det hände någonting. Jag blev någon jag inte var förut. Och det var en god broder som pekade på den versen att jag är en ny skapelse. Att det gamla är förgånget, något nytt har kommit i mitt liv. Inte någonting jag har gjort. Utan någonting jag har fått bejaka. Guds kärlek. Guds smorde. Jesus Kristus. Glöm aldrig det. Då blir jag inte så stor. Men då blir han stor. Då blir han stor. Han som är värd att äras. Och detta här är så befriande också. För detta, det pekar ju också på att min tro grundas inte på intellektuell smarthet. Det handlar inte om att kunna si och så många verser i den här boken. Det handlar inte om att kunna formulera sig så eller så bra i bön. Det handlar inte om att kunna prata med andra om Gud på det och det bästa sättet. Det handlar inte om någon intellektuell förmåga, utan det handlar om Gud. Tack och lov. Det betyder inte att vi inte har fått ett intellekt som vi ska använda. Det betyder och så vidare. Det är inte emot det. Men det är hela tiden viktigt att komma tillbaka till vad är det som är grunden? Vad är det som är bekännelsens källa? I detta fallet då Petrus bekännelse. Och förhoppningsvis din och min bekännelse. Vad är det som är grunden för den bekännelsen? Jo, det är någonting Gud har gett oss. Det är någonting Gud har uppenbarat. Det är inte kött och blod som har uppenbarat detta för dig. Utan vem är det? Jo, det är min fader. Det är din och min fader i himlen som har uppenbarat detta. Precis som han hade gjort det för Petrus och för lärjungarna, så är det för dig och mig. Och vad får då detta för konsekvenser? Bekännelsens konsekvenser, vad blir det då? Jo, du vet ju här att Jesus säger att på den här bekännelsen så ska den kristna församlingen byggas. Den kristna kyrkan byggas. Eller hur? Det är häftigt. Det är på den bekännelsen vi bygger kyrkan. Och det betyder också att du och jag får vara en byggsten i Guds församling, i Guds kyrka. Det betyder att vi som lokal församling får vara en del i den världsvida kyrkan. Och som Jesus säger här lite längre efter det vi läste här, på denna klippa ska jag bygga min församling. Det är ju inte på Petrus, även om hans namn betyder klippa, men det är på bekännelsen han bygger klippan. Det är ju ingen människa som Gud bygger sin församling på. Då har vi tappat fokus. Men det är på bekännelsen, och bekännelsen hade Gud gett Petrus i detta fallet då. Och helvetets portar ska inte ha makt över den. Du behöver aldrig frukta i Guds församling. Du behöver aldrig... Det är lätt att säga, men det är bara Gud som kan uppenbara det. Du behöver aldrig bli rädd för vad som händer i världen. Vare sig det händer det eller det. Om det är på ett personligt plan. Eller om det är i vår stad. Eller om det är i världsläget. Du behöver aldrig bli rädd eller orolig i det. Det kan du och jag inte ta oss. Men Gud i sin stora nåd och kärlek kan uppenbara det för dig och mig i våra hjärtan. Och när människor bekänner Jesus som Messias och Guds son, ja då växer eller byggs Guds församling. Det är inte vår organisation, det är inte våra planer och styrka som bär kyrkan, utan det är bekännelsen som bär kyrkan. Det är bekännelsen som bär kyrkan. Det har det varit i alla tider. Och då är det, vilken bekännelse har vi? Jo, vi har bekännelsen att du är Messias, den levande Gudens son. Och det är också det som blir min identitet då. Vi blir inte den ena eller den andra gruppen, är inte min identitet. Jag brukar alltid tänka så här när jag möter syskon från andra trosriktningar. Att min identitet är Kristus. Min identitet är inte fristadare. Eller lutheran. Eller pingstvän. Eller vad det nu är. Ja, det kvittar. Alltså, för du med mig? Min identitet är Kristus. Det är alltid överst. Det är alltid överst. Sen har jag mitt hem i församlingen Fristaden. Och jag älskar den här församlingen. Och jag älskar dig som en del av den här församlingen. Men min identitet är inte Fristaden. Jag behöver aldrig försvara Fristaden. Vill Gud att Fristaden ska vara, så vill han, gör han det. Och då får jag vara i hans tjänst och ge det jag kan. Vill han inte det, så gott. Eller hur? Det är Jesus. Och då kommer de här frågorna innan vi ska avsluta nu här. Men att jag skulle vilja att du tar med den här frågan lite grann. Och inte svara nu som man alltid säger i söndagsskolan, Jesus. Utan var ärlig, svara så. Vem säger du att Jesus är? Den frågan är jätteviktig att ställa sig. Då blir det egentligen inget problem om inte du får det bönesvar du önskar, till exempel. För det är inte det som definierar Jesus. Det är inte det. Alltså, är du med mig? Det betyder inte att inte Gud vill svara på bön. Vi ska be nu efteråt här. Så det är inte det jag säger. Men det är inte det som definierar Gud. Det är inte det som definierar Jesus. Jesus blir inte mindre om inte du får bönesvar. Men om din tro faller eller står eller faller med om du får som du önskar, då är det inte den här bekännelsen du har. Eller den ska peka där istället kanske. Det blir lite allvarligt. Men vi ska göra så här att vi ska ta och be. Så jag tänkte vi ska göra så att vi smörjer den som vill med olja. Om det är någon, att du behöver bli helad. Om det är någonting du behöver. För vi får räkna med den här Jesus som vi nu då får bekänna oss till. Att han vill möta dig i det du är. Det du är. Och du får lägga ner det här att hur du borde vara. Utan du får bekänna att jag tror att du är Messias, den smorde, den levande Gudens son. Och då vet vi, det ska vi inte ta nu, men då vet jag vad Jesus står för. Han är massa saker som han säger, jag är, jag är, jag är.